Jag välkomnar till Soffhjältarna, podcasten om film, spel och andra nördigheter. Jag heter ju Peter och med mig idag har jag Morgan.
Goddagens.
Goddagens. Och Sebbe skulle varit med, men han är ute på resande fot. Men vi har med oss en annan tomte nu i dessa jultider. Och det är ju Fredrik från Nördliv.
Mm. Ho, ho, ho.
Hallå.
Tjena. Hallå där. Tjena.
Läget?
Jo, det är bra. Det är söndag, man njuter av helgen lite. Spelar lite spel, tar det lite lugnt, käkar lussebulle som det ska.
Mm.
Lussebulle, ja.
Mm.
Är de egenbakade eller köpta?
Nej, de är köpta. De sitter gross typ så där. Nej, men jag må tycka om liksom och käka dem. Jag hatar att stå i köket, så det är illa matchning där.
Mm.
Men det har Morgan gjort idag, har jag hört.
Ja, igår.
Igår till och med.
Ja.
Var det lussebullar då, eller?
Ja, jajamän.
Okej. Pepparkakor också, eller?
Nej, inga pepparkakor. Bara två omgångar lussebullar. Vanliga glutenfria. Det var så här. Helt då i köket.
Härligt. Härligt.
Mm. Mm, det är gött för de som kan det där. Jag är väl lite som Fredrik. Jag låter andra göra det mot mig.
Ja, det finns ju recept att följa. Det är bara...
Det finns recept, men är det där att... Jag vet inte, för min del så är det mest att... Ja, jag vet ju att det blir säkert lite... Det blir okej som bäst. Och det är ju lätt att följa recept. Men när man väl, för mig personligen blir det så att jag blir bara uttråkad. Och så tänker jag, så blir jag så här rastlös. Typ, ja, nej, jag skulle ju kunna ha gjort det här eller det här just nu. Men så står jag och gör de här bullarna här. Men det är ju en konstform att kunna göra det bra, känner jag personligen. Så... All heder till dig som ändå står där i köket.
Ja, de blev goda, så det var bra det.
Ska det vara russin eller inte russin?
I lussebulle skulle det vara russin, såklart.
Två på, inget i.
Man petar väl i dem?
Ja, men inte inbakad i själva degen.
Det går både och. Det är liksom, jag menar, russin som russin. Man smakar, ja, det. Men varför har du på två russin om du känner
Som man har någonting att plocka bort.
Jaha, ja,
men det är väl odödigt.
Det hör ju till.
Du kan ju smaska i med ordentligt mycket saffran, så att det blir så mycket saffranssmak så att du inte ens märker av de där russinna. Då vet man, då har man gjort lussebullar deluxe alltså.
Jag får testa det nästa år, tror jag.
Ja.
Alltså, det är nästan dock. Som ungen när han ska äta mat. Han fyller tallriken med allting som jag har stått och stekt och lagat. Fyller han tallriken och så bara... Det här, och så plockar han bort. Men varför tog du så mycket? Nej, men jag vill plocka bort. Ja, men ät då. Jag tycker inte om det. Varför ska ni ta saker i matväg som ni inte vill äta?
Men han sa ju det här. Får man plocka bort det?
Ja, men ta det inte då. Lämna det till de behövande.
De behövande? Du menar du då, eller? Jag vill ha den där köttbullen. Eller vad nu han inte vill äta.
Ja. Nej. Vi ska inte sitta här och snacka mat.
Nej, vad tycker du ska snacka om istället då, Peter?
Det har du på nyhetsfronten, kanske?
Ja, just det. Nyheter.
Eller som jag sa det, sammanfattningsfronten.
Ja, jo. Det låter bättre.
Från veckan.
Ja. Stay a while and listen. Så vi börjar lite på film- och tv-sidan då.
Mm.
Med HBO Max.
Den där Max som vanligt.
Ja, precis. Nu är det ju biograferna gått ut och kanske ska dra ner priset på de filmerna som HBO Max släpper samtidigt på deras streamingkanal.
Jaha, för att locka folk till biografen alltså.
Ja, de måste ju konkurrera med dem, vet du nu. Så ja. Vad kan de göra förutom att dra ner priserna?
Ja, fast det är ju på bara HBO Max-serier eller filmerna då.
Precis, för de går ju upp mot deras streamingtjänst liksom.
Ja, men frågan är då, är det för att straffa HBO Max? Får de liksom någon cut av biopriset? Eller det får de en...
Gäller det här i USA eller hela världen?
Det finns väl bara i USA HBO Max eller? Mer eller mindre.
Nej, jag tänker biograferna. Är prisnedsättningen global eller bara i USA?
Bra fråga. Jag skulle tro att det är bara USA.
Alltså HBO eller Warner Bros i det här fallet, de får ju 50% av intäkterna från den amerikanska marknaden, så skulle de nu dra ner priserna så får de bara 50% av de pengarna i alla fall. Mm, det är bara att det blir mindre summa. Så för dem kvittar det egentligen på det sättet. Det är väl, de kunde ju tjäna mer, men å andra sidan kanske till och med får folk att istället gå över till streaming på ett sätt, för att ja, de kan locka kanske med ett större bibliotek än vad biograferna hinner få ut med underhållning. Ja. Men det, ja, något måste de ju göra. Det är ju, så är det ju förstås. Biograferna, ja.
Och HBO Max kom ju hit nu, rapporterar vi om för ett tag sedan.
Mm.
Men det är ju bara att fråga när.
Ja, de kom ju alldeles för sent tycker jag. Eftersom man har skaffat alla andra nästan.
Precis.
Mm-hmm.
Så, har man råd att skaffa en till?
Jag tänkte när vi är inne på film och bio och sånt här.
Mm.
Det har ju släppts en filmtrailer här nu på Monster Hunter.
Ja, det var ju...
Är det någonting ni har spanat in?
Jag har sett trailern, eller jag har sett trailersarna.
Det är inte den senaste har inte jag sett.
Nej.
Tony Jaa springer runt.
Ja, kul att se Tony Jaa i någonting igen.
Mm.
Det är ju enkelt att komma till att både att jag blev positiv på det här. Jag har inte sett någonting om det här innan. Och just när jag satt och kollade på trailern här nu, jag bara, ja, jag kan vara underhållen av det här. Men sen hur hela filmen är det, det får man se. Men i slutet i alla fall, då tyckte jag det var lite roligt. Då stod det att han bara kommer på bio.
Ja, just det.
Är det någonting som de är tvungna att riktigt köra på nu? Att ja, nej, bion ska verkligen hålla igång här nu. För jag tänkte, biograferna i USA som sagt, de blir ju jättegriniga på HBO Max här.
Mm.
Så...
Ja.
Alltså det får ju tänka på vilka liksom filmstudion, för det svåra för dem, vilka filmstudios har streamingtjänster är ju frågan. Och i det här fallet, vad är det, Impact Pictures eller någonting tror jag. De har ju ingen tjänst, så antingen så måste de ju sälja ut sin, alltså licensiera ut filmen eller vad man nu kallar det, till någon streamingtjänst och inte få tillräckligt mycket pengar. Eller så kör de bara. Jag menar, om de är ensamma på marknaden så finns det ju en större chans att folk ser den, för den har väl inte en, jag kan inte tänka mig att den har så allt för stor budget, den filmen.
Nej, men det är ju också det här att köra så stenhårt på det här att vi ska behålla biograferna och köra nu.
Mm.
Jo, men tiderna är som de är. Det går inte att göra någonting åt det. Alltså jag skulle gärna gå på bion, men bion är ju stängd, så jag kan ju inte gå dit.
Nej, exakt.
Och det är mycket svårare för en att gå dit, för ja, men det får bara vara så här många antal här inne.
Mm.
Alltså det är svårt att få tag i biljetter då.
Ja.
Och jag väntar ju inte.
Sen vet jag inte om det kommer någon folkstorm för att se Monster Hunter, om jag ska vara helt ärlig dock.
Nej, så. Men jag tar filmer i allmänhet här nu.
Ja, absolut.
Just biograf.
Mm.
Men att titta hemma, det gör ju folk. Och finns möjligheten. Det är samma sak med konserter och allting. Det är bara att köra på.
Mm.
Det var den lilla sidospåret där. Hade du något annat där, Morgan?
Ja. Med det här HBO-grejerna så tror jag att HBO kommer gå om Disney+. Plus.
Mm-hmm.
Just för att de kommer släppa sina nya titlar på streaming där då. Men jag kan tänka mig att det bara kommer vara typ, ja, nästa år de får en skjuts och sen så dippar det igen om de inte fortsätter streama sina filmer.
Ja, men det kommer ju som sagt, det tror inte riktigt jag så. Disney kommer ju med väldigt mycket serier och starka serier. Och när det kommer ut en film sen, så kommer ju den filmen komma på Disney Plus och inte någon annanstans.
Mm.
Disney Plus, alltså det, förlåt jag avbryter, men jag tänker för HBO Max, de har, vad har de, typ 12 miljoner subs, något av det här, 12-13 miljoner.
Ja,
i alla fall var det som de fick senast då, jag vet inte om de har mer, de kanske har 20-30 eller någonting, men de har ändå hållit på Hur länge har de hållit på? Ett halvår, år? Är det längre? Men
jag
Disney
har ingen aning.
För Disney Plus har ju tjänat ihop typ för 80, nästan 90 miljoner subscribers på ett år. Så det, det handlar ju om, de har ju, och då får man ju tänka, då har de ju inte ens, vad har de på Disney Plus? De har Mandalorian. Resten är ju bara liksom sånt som de har köpt in. Och de lyckas alltså få in 80-90 miljoner utifrån de, alltså här inom situationstecken skåpmaten liksom. Och HBO nu försöker att komma ut under nästa år med bara storfilm, och då har de haft, HBO har ju väldigt bra serier, men ändå har de mycket färre liksom subs. Så det är märkligt tycker jag, för de måste verkligen, de måste ju gå all in, och det är ju det uppenbarligen då som de gör nu. Men då har de mycket att slåss emot, för om Disney Plus klarar att få 80-90 miljoner subs på ingen content, vad händer då när Disney Plus faktiskt släpper ut riktig content, alltså eget producerat?
Ja, det fick vi se och höra förra veckan. Det är en hel del som kommer.
Ja, verkligen. Den line-upen är ju, jag menar, det finns ju för alla, och det är väl det som de är ute efter. Så det kommer bli, alltså jag tror det här var enda sättet för HBO att göra. De var tvungna att ta bort allt från biografer i alla fall. Eller rättare sagt, fokusera på streamingtjänsten. För om de inte gör det så sitter de i bakvattnet. För Disney Plus tjänar ju just nu, vad blir det, runt 7 miljarder dollar per år utifrån den här subbasen. Och det är just i nuläget. Visst, det slår, du hade en game som fick 4 miljarder. Så ja, det är bara två endgame inom situationstecken då. Men det är ju ändå bara så att säga en prenumerationstjänst i nuläget då. Och sen kommer de utöka med nya liksom film, och kommer det där antalet öka ännu mer. Så de går ju mer och mer mot att de kan ju nästan mer tjäna på att släppa film på sin tjänst än att släppa det på bio rent av, om det fortsätter i den här takten då. Då måste ju HBO bara komma där och ha de fetaste filmerna och bara smaska ut, så ja, nu blir det krig.
HBO Max känns ju som att det kommer vara en tjänst som jag tecknar den månaden som det kommer en film. Och sen när jag har sett filmen så har jag ju sett det, så för det känns inte som att det är mer storfilmerna på ett sätt. Eller ja, om de inte med andra serier så sätt. Men kommer det vara två olika tjänster? För som sagt, HBO Nordic, kommer det bli plussen?
Precis.
Eller maxen? Eller kommer det vara helt två olika? En för film och en för serier? Eller hur? Har du hört någonting om det, Fredrik?
Ja, alltså, om vi, det är ju här de har gjort det. Det är ju därför de har så få subs idag. För att deras marknadsföring har varit dålig rakt av bara. De har HBO, vanlig HBO. Och sen har de, fick de HBO Max. Men där först kom det ju staten. Och sen fast HBO Nordic i Norden och i andra områden. Liksom, så att de har en sån splittrad liksom, image på något sätt. Så att folk vet inte riktigt vilken tjänst jag tar från dem. Blir det bara HBO Max nu? Kommer de stänga ner de andra? Och sen hade ju Warner Bros som är egentligen en syster liksom. De äger ju, de är ju tillsammans liksom. Och Warner Bros har ju också en streamingtjänst. Så, och de vill ju också ha vissa av de här. Men nu verkar ju som att den kommer de ju döda och föra in allt i HBO Max då, uppenbarligen, i och med att Justice League-tv-serien kommer och så. Men de behöver bara göra det tydligt för alla användare. Det här är den enda tjänsten som behövs från vår sida. Och att de dödar de andra, det måste de göra. För ärligt talat, folk tänkte jag säga, det låter elakt. Men ni vet ju hur det är, liksom, folk tittar på saker och tänker, om det är jobbigt, det är flera saker, jag vet inte vad jag ska ta, jag tar Disney+. Där är allt på en plats. Eller Netflix eller what have you. Liksom. Men om de bara får ner det till och vara tydligt, så tror jag det definitivt kan gå bra. Men jag skulle inte säga att jag hört något särskilt mer än att de behöver bara, det har varit mycket snack om deras marknadsföring och att de behöver vara tydligare och allt det här liksom. Så det är egentligen det enda jag vet. Så att säga.
Ja, spännande att se i alla fall vad som händer.
Ja, krig kommer bli i alla fall, men
ja, och det menar, det är krig om oss, så i slutändan om de faktiskt blir, om det går bra för HBO Max, Så kommer de ju sno andelar av Disney, vilket betyder att de måste agera mot HBO Max. Vilket betyder, för nu, Disney Plus tar ju slopa nu, vad är det, den 23, 24 någonstans, så kommer de ta bort att man inte kan ta den här fria perioden längre. Test, vad är det, 2 veckor eller vad tusan det var. Okay. Och det är ju, eller nej förresten, det var Warner, nej förresten, det är ju HBO kanske, för det var ju i samband med Wonder Woman-filmen.
Ja, just det.
Precis, för den ska ju släppas då. Och då tog de bort just den här fria perioden. Men om de får in tillräckligt med folk då, som betalande och har en lägre nivå, då måste ju till slut Disney agera, och sen så kanske HBO måste agera, och så kommer Netflix ska agera. Så ju fler aktörer på den här marknaden, desto bättre blir det för oss förhoppningsvis. För då måste de hålla i priserna. De kan inte öka och öka liksom, i den mån som de förmodligen har planerat eller prognostiserat under flera år nu.
Nej, precis.
Ja.
Ja.
Har du något annat där, Morgan?
Ja, vi lämnar väl filmvärlden och ber oss till tv och dataspel.
Mm.
Vi la upp på vår Instagram här om dagen att EA köper Codemasters för den netta summan av 1,2 miljarder dollar.
Mm.
Vad är era tankar? Fredrik kanske har mer tankar om detta än Peter har.
Jag är nyfiken på Peter först. Jag kan prata sen. Jag vill höra Peter.
Nej, varför då? Gästerna först brukar man väl säga.
Ja, men jag har mycket att säga om det.
Ja, men jag har inte så himla mycket annat att säga. Codemaster, vad har de gjort mest där? Det är bilspel.
Ja, Dirt.
Dirt, ja. Var inte de som gjorde VR-rally de här också?
Nej.
Nej, se. Jag har ingen koll just nu. Nej, men ja... EA är ju egentligen, de gör ju mycket, men det är egentligen ett jävla skitbolag. Men jag vet inte, är det samma folk från Codemaster som kör, så blir det bra.
Mm.
Om de kör folket, så får det gå genom EA, men då är det lootlådor och allting sånt där skit. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga, så lämnar jag väl experten Fredrik där på det området.
Ja, alltså är det någonting jag, bland annat, jag gillar många olika typer av spel, men Codemasters framförallt jag har följt jättelänge, för jag körde Colin McRae Rally, och jag har kört på Amiga deras
tidiga spel. Det var det andra bilspelet jag glömde bort där, okay.
Ja, alltså de har ju hängt med sedan 80-talet. 86 tror jag någonstans. Så, och de har gjort massor. Alltså de är ju den mest inkomstbringande bilspels, eller tillverkaren idag så att säga. Så. För de ungefär, jag skulle inte säga att de är som FIFA, men de kan ju släppa spel ganska nära en på varandra. Så ta Dirt 5 som kom nyligen. Det var kanske, vad var det, 4 år innan, men de släppte Dirt Rally, och det är ju en annan serie. Så de har ju fokus på både arkad, och de har simulatorer, och sen så har de lite annat runt omkring också liksom, så här Operation Flashpoint hade de för liksom, och massa olika spel liksom. Så för mig personligen så blir jag lite så här, för det var ju, var det inte Rockstar eller vad, nej, Take-Two som först var de som biddade.
Ja, precis.
Mm.
Och där hade jag kunnat tänka mig, för det är Rockstar då som ligger där egentligen. Som skulle ha styrt det kanske lite mer. Men i det här fallet när det är EA, då blir jag lite så här, det känns farligt tycker jag. För de kommer ju med all säkerhet föra in mikrotransaktioner i den. Om det är någon serie som passar, de har ju FIFA, de har NHL, de har NBA, de har de här sportspelen, och sen så lägger de till i portföljen också bilsport eller motorsport då. Och då kommer de, jag är rädd bara att de kommer föra in massor med mikrotransaktioner och förstöra. För nu, än en gång, jag är väl en av de få som kanske är jätte så här, jag tycker jättemycket om just specifikt Codemasters.
Mm.
Men det är mest för att jag har hängt med dem så länge liksom. Så om jag ser att det här kommer gå åt pipsvängen, så kommer jag bli ganska ledsen om jag ska vara helt ärlig. Dirt Rally-serien, om man kör den med ratt till exempel och ren simulator, då du kan sitta och köra där hur länge som helst, och det liksom in i depån hålla på och ändra om, och det liksom. Och sen har du arkad, jättemycket arkad i Dirt 5, som är en av det här årets bästa spel, enligt mig.
Oj.
Dock finns det ju väldigt många bra spel från i år. Det är liksom, men den å andra sidan, den är helt arkad. Och det är samma studio som gjorde Drive Club, eller vad gjorde de mer? Onrush kanske och sånt här. Så de har så många, de har ju massa understudios hos sig, och det är där som jag är rädd att de kommer börja skära bort några. Jag vill helst inte se det. Så jag personligen är, efter den här jätteranten nu, så är jag väl lite så här reserverad, kan man milt säga. Så.
Mm. Men vad tror du om hur mycket Microsoft har att säga vad de gör med mikrotransaktioner och sådär, när de ligger på Game Pass och sånt?
Mm.
Har de någonting att säga till om det?
Alltså, egentligen så är det inte upp till dem på det här sättet, för det är ju som att man har tänkt en sån här hemsida, en portal som fanns förr, liksom. Du kan köpa in den plats, men den platsen är din, vad du gör i den rutan är upp till dig. Lite så. Sen är det, och det hänger ju till viss del, men jag tror inte, alltså om de fortsätter arvet på, för EA har ändå, om vi ska vara snälla mot EA, Jedi Fallen Order kom, Respawn överlag har gjort jättebra spel, Titanfall-serien är jättebra, Apex Legends, riktigt bra spel.
Ja, tack.
Och de här spelen visar på, och nu är det ju också Respawn, han som höll i, jag kommer inte ihåg vad han heter, men vd om man så säger, han har ju gått upp, han är ju mer, han håller ju hela nästan EA nu, hela spelavdelningen så att säga. Så det är ett jättegott tecken att de tar in en person som är ute efter att ge mer bra spel än de här återkommande. Sen är det ju såklart, de kommer ju inte ta bort, de kommer inte ta bort FIFA, de kommer inte ta bort de här Ultimate Teams och allting, för det, så länge folk köper så kommer det vara kvar. Det, tills en lag kommer.
De känner ganska bra med pengar på de,
ja,
alltså, kortarna de köper in i FIFA.
Absolut. Alltså, om man, det fanns så här, du vet när man har så här årsavslut och sånt, så har jag för mig att det var kanske 70% av alla intäkter i hela, nej det var nästan mer, jag tror det var runt 80-85% av intäkterna i hela EA som var bara DLC och mikrotransaktioner. Så om de ska ge upp det, då måste de, vad ska de säga till aktieägarna då? Hej, vi ska ta bort de här pengarna, för vi vill inte tjäna dem längre. Då säger ju aktieägarna, ja, men då får ni ta med tusan, hitta de pengarna någon annanstans, för vi ska ju inte gå ner i inkomst här.
Ja, precis.
Så vad gör man då? Ja, men då ska de sätta episoder på det, eller då ska de liksom kutta upp dem i små delar eller någonting. Jag kan ju bara gissa nu, men det är ju det här som är, det är det farliga. Men har man väl gått in i det och börjat tjäna pengar, då kommer de hålla i det så länge de kan. Och kan den där kan de influera till exempel Codemasters i det här fallet, så känner jag det. Har det en gång kommit in, då sitter det fast i deras spel, tror jag. Tills Codemasters ryker. Så jag är jätterädd för Codemasters skull faktiskt. Ja,
tänkte det, du måste punga ut 20 spänn för att få i femmans växel. Fan.
Ja, precis. Helvete. Ja, exakt. Nej, men det blir väl så här några fina bilar eller något sånt som bäst.
Ja.
Fast sånt kan man ju bara klara sig utan. Men kommer de slänga in så här, nu är jag så jättedålig på bilgenren, men att de kör bilsäsong till exempel. Mm. Att, nu tävlar du hela den här månaden och det kostar 50 spänn.
Ja.
Och vinner den, då kommer du iväg till nästa del, och då är det ytterligare, alltså att det blir den här permission, då tar ju spelet heller aldrig slut, och det kostar bara
pengar. Det är ju live service spel menar där typ, och det är ju, jag tror det blir väldigt svårt för dem att göra det bara snabbt. De måste ju föra in det, de måste göra det under en längre process. De kan inte bara slänga in det i första spelet och sen bara, de måste väldigt sakta men säkert skjuta in del för del liksom under en väldigt lång period. Vi snackar 5-10 år alltså.
Ja, det var bara en spånidé.
Absolut, absolut.
Hur jävliga de kan vara på den fronten.
Men okej, om jag ska vara positiv så känner jag väl så här. Och, jag vill hoppas och tro att de vet vad de köper. De vet att precis som FIFA och alla de här som är återkommande, så är det här, om det är något bolag som är värt att köpa, så är det Codemasters, för att de släpper kontinuerligt titlar varje år som är säkra inkomstkällor. För att bilspel, även om jag personligen säger, du vet, FIFA och allt det här, jag kanske, ja, men jag tycker inte om fotbollsspel, men det är ju hur många som helst som köper dem där, och de vet att det är samma sak på bilspelssidan liksom. Det är en typ av genre som går många gånger över gränserna. Ett barn kan köra, en förälder kan köra, en tjej, en kille och så vidare. Så, och det är ju enkla pengar. Så jag förstår att de vill addera till portföljen. Men ja, jag håller tummarna att det går bra. Att, det inte, att de inte krånglar upp det.
Ja, no. Det får man hoppas. På tal om att krångla upp det då. Cyberpunk 2077. Du har ju spelat det, Fredrik.
Jag har kört lite grann. Jag har kört typ 45 timmar hittills.
Du har kört så mycket som du kan köra, eller?
Vad tänker du på då?
Innan det fuckade upp och du fick starta om.
jag har haft buggar. Jag har haft att min karaktär har varit utan hatt och jag har sett flintskallig ut. Jag har haft ibland att dialoger, att jag inte kunde scrolla i dialoger. Ja, det är det.
Det har inte varit så illa så att du behövt fått återköp.
Alltså, jag ska erkänna, det är ju just hela den här, man måste ju tänka på vart kör du spelet? Ja, kör du på last gen, alltså PS4 och Xbox One?
Köp inte. Vad spelar du på, Fredrik?
PC, såklart.
PC.
För i mitt fall så flyter det på riktigt bra. Så det enda jag kan egentligen kommentera mer på är vad jag tycker om själva spelet i sig. Det tekniska, ja, det finns buggar. För det är ett open world-spel. Jag menar, ta bara köra Valhalla och det kommer vara... En gång så skulle jag hoppa i vatten i Valhalla och simma över en sån här... ja, typ en flod eller något. Och sen så... man har ju en häst då. Av någon anledning så jag bara... Har jag springer över det här tillfället. Och så simmar över där. Och helt plötsligt bara ser min häst flyger ovanför mig. Och faller rakt i vattnet för att komma i närheten. Med. Så sådana buggar finns ju i Valhalla. Och det finns lite sånt även i Cyberpunk. Liksom. De här klassiska open world Skyrim liknande till viss del. Även om det inte är lika illa som Skyrim kanske. Men det är ju min upplevelse. Jag vet ju att det finns många som har haft issues. Men... Jag skulle säga att på PC så är det... Har du en okej rigg liksom, så kommer det funka bra. I alla fall av dem jag... För vi har ju ett par i Nördliv som spelar. Vi har Max, en kille som är med. Han har kört typ 120 timmar tror jag hittills. Vilket är ganska starkt jobbat för ett spel som nyss kom ut. Liksom. Men det är ju liksom, det uppenbarligen finns det ju problem där. Men patch 1.05 som släpptes igår. Jag tyckte det funkade bra redan i patchen innan. Men nu funkar det ju typ likadant bara för mig. Men det är ju de på konsol som, de stackarna, tyvärr. Jag känner mig er, verkligen.
Jag vill bara kolla lite. Hur många patcher har det kommit här nu?
Fem.
Och det har inte för, ja... Det får ut en vecka. Uh-huh. Två veckor.
Men det är ju alltså, alla nysläppta spel får ju x antal patchar. Det är ganska normalt. Det som är onormalt här är ju just...
Cyberpunk har ju gått ut med väldigt mycket att de har ju flyttat fram datumen och allting. Och det ska, de ska inte skicka patchar och allting. Och redan med en gång, som sagt.
Men det är ju alltid en day one patch. Det är ju på alla spel.
Ja. Jo, men det, nu har det kommit fem och det är nästan redan första dagen, känns det som.
Ja,
alltså det har varit så mycket skit och det har ju varit så det här är ju ett av världens mest efterlängtade
precis,
spel.
Precis.
Oh ja.
Men vad tycker du
om spelet?
Har du någonting att säga till dem om säger som PlayStation har gjort nu då, att de har tagit bort det från sin store?
Jag tycker det är väl lite
betala tillbaka pengar.
Ja, det är bra att de betalar tillbaka. Om folk vill ha refunds tycker jag då ska de få refunds. Så det är bra. Jag förstår inte riktigt varför det är väl någon form av de kom ju ut och sa att det var någon för sig CD Projekt Red gick ut också och sa att vi har pratat med PlayStation och vi kommer ta ner den ett tag. Vi har pratat tillsammans bla bla bla. Jag tycker ändå det är ett märkligt beslut. Jag menar Xbox har fortfarande kvar Cyberpunk på att köpa. Så det är ju enbart Sony. Så antingen har de blivit lite så här irriterade för att de har kommit. För Cyberpunk sa ju att ni får köra refunds. Kontakta. De var helt öppna med kontakta de plattformar ni har köpt på och begära refunds. Och då vet jag vet ju inte huruvida de har pratat med Sony när de kommer till uttalandet. Å andra sidan ska man inte få göra refunds liksom. Så det känns som en självklarhet. Så att Sony, om nu Sony mot förmodan blivit inom situationstecken sura av det, så känner jag då är det väl konstigt att de plockar ner det. Då är det något form av liksom, då vill de ju statuera ett exempel på något sätt, känns det som.
Jag tycker att det är, om man säger så här att de säljer en produkt och så har inte den varit bra och vi betalar tillbaka pengar. Mm. Så jag tycker det är rätt där de gör då, att de tar bort spelet, som sagt, för att då kan ju jag inte köpa det nu och så bara jag vill ha pengarna tillbaka. Alltså det får vara stopp. Men de får ha en, jag tycker det ändå så dumt att om jag nu skiter i allt det här, plus också att nu har det kommit så många patchar här nu, att jag tycker bara ett litet uppehåll på det och komma med det. Nu släpper vi det igen, vill du köpa det, då får du göra att, men nu är det inga återbetalningar. Men just att de betalar tillbaka nu, såklart, då ska det bort från storen också i ett tag.
Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt där. För återbetalningarna, där har de ju, dels har ju vi i Sverige, vi har ju lag på allt det här med återbetalning och garantitid och så, sure. Men det finns ju även, jag menar, Sony har ju en egen refund egentligen, funktionalitet. Så det är ju inte som att det här är något nytt för just det här spelet, utan de har det tidigare liksom. Så att de väljer att även plocka bort spelet. Hur skulle de ha gjort med andra spel då, som också var minst lika buggiga? Där har man ju inte plockat bort spelet. Så det är ju liksom, Valhalla hade jättestora problem när det kom. Även på konsol, särskilt på de här gamla konsolerna. Om du kollar på hur det är på Xbox Series X till exempel, flyter på jättebra för de flesta. Likaså på PS5-an. Och ja, jag hade ju hoppats någonstans egentligen att CD Projekt Red hade gjort ungefär som de gjorde med Shadow of the Tomb Raider, att de lät det vara konsolexklusivt i ett år. Som att de lät det vara bara till Series X och PS5 och PC i ett år. Och sen fila på, för Xbox One och PS4 är ju problemet. Det är ju hårdvaran här som är problemet. Den klarar inte av spelet. Den klarar inte, den kommer ner i typ 10-15 FPS ibland liksom. I alla fall rent generellt så. Sen finns det de som också har kört det på Xbox One och faktiskt kunna köra och tycker att det funkar bra. Så det är liksom, det finns, jag tycker just beslut att ta bort den, det känns märkligt. För i nuläget, alla som är gamers, de flesta av oss som är intresserade, för de flesta som är mer, vad ska man säga, om man säger casual, som man nu får säga så, de kanske inte köper den här typen av spel. Så de som köper just den här typen av spel, de har ju koll på vad det skrivs, de har koll på vad som sägs och allting. Så om de då väljer att köpa spelet, då är de åtminstone insatta. Och då får de välja om de ska. Nu väljer ju Sony åt dem. Medan Microsoft säger, men ni kan köpa spelet, det finns här. Så ja, refunda, precis. Ja. Refunda, ja. Men att ta bort det känns märkligt.
Ja, det är ju som sagt, det jag menar, det ska ju bara vara en liten kort stund. När de har gått det här stora med att nu betalar vi tillbaka pengar. Mm. Ja, då ska man ju inte sälja produkten. Alltså så tycker jag handlar om allting.
Ja, men hur gör man då? Jag känner ju där
en cykelbutik. Den här cykelmodellen är trasig. Ja. Ni som har köpt den får tillbaka pengar.
Problemet är väl snarare att
cykeln fortfarande,
om du köper den där cykeln, men det finns, du kan köpa samma cykel och köra på en annan väg och den vägen funkar jättebra. Ska du ta bort alla cyklar då?
Och sen är väl upp till tillverkaren om ta bort eller inte.
Ja, absolut. Det är helt
enkelt. De plockar ju tillbaka det här sen. Jag menar, bara just nu när det har blivit här prat. Just nu i december då, till exempel. Så kan det väl komma tillbaka i slutet på januari igen.
Ja. Grejen är att jag tänker så här.
Att period nu när man gör den här grejen.
För patcharna, de kommer ju komma kontinuerligt. Så oavsett om du har köpt spelet. Om du har köpt spelet och refundat det. Då har du ju uppenbarligen refund och du kommer inte köpa det i första taget i alla fall igen. Medan de som är intresserade av spelet, de har åtminstone valet att köpa det. Så jag känner att det är, jag förstår om du, definitivt alla ska få refunds som vill ha refunds. Det känner jag definitivt. Och det känner jag i alla lägen, även om det är det här spelet eller vilket spel som helst. Men att plocka bort det är ju en aktion i sig som är mer som att statuera ett exempel, att påvisa eller bara trycka på CD Projekt. Huruvida CD Projekt Red har gjort bra eller dåligt, det har jag inte ens gått in på. Jag tycker de har gjort vissa saker okej och vissa saker jävligt dåligt. Men utifrån min spelupplevelse så kan jag bara säga att det är ett jättebra spel. Ett av årets bästa spel.
Jag tänkte komma till det här. Jag tänkte vi skulle lämna just ja, det här precis. Med refunden och allting. Bara, vad tycker du om spelet i sig då?
Mm. Alltså för det första, jag gillar ju en sån här köttig combat. Alltså du väljer ju combaten som att okej, jag vill smyga in på det här stället. Du smyger in, du plockar ut några, du kanske tar, du kan göra det utan att döda någon eller så tar du bara och knycker ryggraden på dem om du vill så. Eller springer du in liksom med en sån här, det heter netrunner-teknik typ, att du bara swishar fram och tiden går ner och du har bara katana-svärd, bara slicear upp dem. Och det liksom, du tar ut 50 pers på en gång så här. Eller så går du in guns blazing, bara skjuter allt med dina megapuffror liksom. Och det är bara combaten, när combaten finns där. Om du vill ha dialog, ibland kan det vara rent av, okej, vi har en situation här. Du kan gå in och skjuta allt. Du kan också gå in och bara prata dig ur situationen och få med personen som är. För de kanske, du ökar nämligen din så kallade reputation. Så om du är så här jätte high rep, kan du bara gå in och bara, tja. Nu kommer han med mig här, den här som ni har tillfångatagit. Annars blir jag tvungen att mörda er allihopa. Och de bara, okej, ta han, hej då. Så det kan också ske. Men i övrigt, alltså, det stora egentligen för min del, det är egentligen storyn i sig. Grundstoryn är ju då om den här vi och egentligen hans, eller hennes resa genom den här Night City och hans uppgång och kanske fall, vad vet jag. Och alla karaktärer han lär känna. Och det är upp till dig hur du vill lära känna dem. Vill du, det är ju på många sätt, om man gillar sån här typ Dragon Age och sånt som har de här relationsmomenten till exempel, så finns det ju mycket sånt här. Och allting är voice-actat, allting liksom, sidequests är väldigt fylligt med. Och alltså överlag så är det liksom, det är ett bra solitt spel. Sen skulle jag väl säga att det finns ju uppenbarligen halvdana saker också. Jag tycker att det finns en del sidouppdrag, det blir lite slentrianmässigt, det blir lite så här upprepande till viss del. Och sen så har du har ju självaste Keanu Reeves som såklart är med, och han gör sin roll, ibland gör han den jättebra och ibland så gör han den liksom som beställningsjobb, känns det som. Å andra sidan är den karaktären lite så här too cool for the kids liksom, så han är inte så jätte, vad ska man säga, han går inte upp och ner i sitt temperament direkt, han är bara cool rakt igenom. Så det är liksom, det finns,
kan han kung fu?
Han kan typ kung fu. Man får ju, jag vet inte om det är en spoil, men jättetidigt i spelet så får du ju hela idén att, jag kan ju berätta det här för det är grundpremissen, hoppas inte jag tar upp för mycket tid nu, men allt handlar om att V, den här karaktären du har, han får ett beställningsjobb där han ska hitta ett slags chip, och det här chipet ska han då leverera till en person, men saker och ting händer så han råkar istället placera chipet i sitt huvud då. Det är ju cyberpunk och allt. Problemet,
han råkar placera det.
Ja, det finns skäl, men jag tänker jag ska inte gå in på det för att inte spoila.
Jag har bara en snabb fråga nu, vem som är inne på det. Är det bara jag som tycker att det här låter nästan lite som Jönssonligan?
Jönssonligan? Och på Mallorca chipet, eller?
Nej, dyker upp igen tror jag att det är. Då är det chip och så händer det saker och så gömmer de det i en litet tv-spel istället för i huvudet.
Ja. Fast skillnaden här, och det är det jag tänkte komma till, att när han sätter in chipet i huvudet så visar det att den har en entitet på sig. Och den entiteten är då Johnny Silverhands, alltså Keanu Reeves karaktär. Och vad som sen händer är att den där lilla chipet börjar ta över din huvudkaraktärs hjärna, helt enkelt kan man säga. Och då blir det en tidspress här på att du behöver, hur ska du bli av med det här? För om du tar bort det, då dör du. Du måste hitta ett sätt. Och sakta men säkert bryter då det här, de kallar det engram i spelet, det vill säga chipet då, bryter ner din hjärna sakta men säkert genom hela spelet. Och det gör att då, du lär känna då, oavsett om du vill eller inte, karaktären då som poppar upp i ditt huvud, alltså spelar av Keanu Reeves. Och till slut är det upp till dig. Du kanske lär känna honom så bra att han blir en kompis och du tillåter han ta över din hjärna. Nu är det här längre fram än vad jag... Nu gissar jag bara mest. Men det blir... med all säkerhet kommer du behöva välja sen hur du ska hantera det här. För om du tar ut honom så finns det nog möjlighet att han dör inom situationstecken då. Eller att du dör. Eller att han kan leva vidare i din kropp. Han kan ta över kanske din kropp ett tag och så. Kanske, jag vill inte säga för mycket. Men Ja, det, jag tycker det, just cyberpunk-känslan i sig, det här med att det är ganska gritty, det finns karaktärer överallt. Du kan ju egentligen prata med folk på gatan om du vill, om det inte är så mycket dialoger där. Men du kan få så många sidoberättelser och märkliga saker. Ibland så kanske man träffar på, jag åkte till ett ställe, då kommer ut en kille och bara, hej, du ska göra ett uppdrag till mig. Jaha, men varför har du en handgranat till näsa, frågar killen då. För han har den. Han ser ut som en clown med en stor handgranat som näsa. Det ska du skita i, säger han. Och sen så säger han åt dig, bara, åk hit. Du ska ta mig till det här stället. Okej, okay, bara få betalt. För man gör många betalningsjobb då. Man är ju som en bounty hunter liknande då. Och det slutar bara egentligen med vad gäller det uppdraget. Att han går in till ett ställe. Jag vill inte säga vad det är för något typ av ställe. Och sen kommer han ut bara guns blazing och säger, nu åker du. Och så får man bli tvungen att ta iväg honom, och så berättar han berättelsen lite om sig själv och så. Och så får man reda på, okej, aha, här finns det alltså ett större djup. Och i början trodde man att det var en jäkla clown med en handgranat i näsa bara. Så det finns, de här sidostorierna kan vara knäppa, kan man milt säga. Och det finns cameos och allt möjligt. Så där. Jag tycker det finns mycket gott, men det finns som sagt det tekniska, uppenbarligen. Jag vill ju att de ska bli av med det. Jag vill ju kunna se mig själv i spegeln och faktiskt inte se skallig ut när jag vet att min karaktär har hår. Eller att det kommer upp fel ibland med de här menyerna. I alla fall av det jag har fått.
Du har skaffat en jättecool hatt eller någonting och så får inte du se den.
Precis. Det är ju hur jobbigt som helst. Nej, men det är ju, alltså, på många sätt så är det, på många sätt är ett av årets bästa spel. Tyvärr så är det ju för de som sitter på grundkonsolerna är det ju befläckat med alla de här tekniska problemen. Det är jättesynd. Jättesynd. Ja, jag ska inte dra vidare. Ni får hoppa vidare till något annat roligt istället.
Ja, har du svingat dig någon annanstans?
Jag har svingat mig med Spider-Man Miles Morales. Har någon av er kört eller?
Nej, jag har inte blivit så. Jag har inte råd med några spel längre.
Okej.
Okay. Så jag sitter på den här tråkiga att det är inte så mycket inskaffat just nu. Men jag är ju jättesugen på det, för jag, det är väl ingen hemlighet att jag gillar Spindelmannen. Och jag gillar förra spelet, så varför skulle jag inte gilla att spela som Miles Morales?
Precis. Ja, alltså, jag vet ju hur du gillar Spider-Man. Jag tror du kommer älska det här, kan jag säga, bara rakt av så. Jag skulle väl dock säga att jag vet inte om det är värt sitt pris. Det kanske är lite så här...
Kanske är fullpris.
Ja, det är inte helt fullpris. Det är inte 700, men det är ju typ 500 någonting. Och jag körde igenom det på typ 4, 5, 6 timmar, tror jag.
Oj.
Ja.
Det var inte mycket.
Nej, det är ju väldigt, det är ju som, alltså, om man ska vara helt ärlig så är det ju en spin-off mer eller mindre. Det är ju mer eller mindre samma upplägg, det är ju samma stad och allting såklart som i förra. Men det är ju inte fel, jag menar, du får ju bara mer av det goda liksom. Lite småbuggigt var det när jag körde först, men inte allt för mycket, helt okej. Det kunde vara saker som att cutscenes inte gick att gå ur, eller att uppdrag när man skulle träffa några NPC:er plötsligt var borta, att man inte kunde hitta dem liksom. Men
du behövde förvandla till en tegelsten och svänga runt, som du har sett bilder på.
Tegelsten?
Ja, det har sett massor med sådana här tegelstenar och issoptunnor och isflak som folk blir istället för Miles.
Aha, okej. Okay. Nej, jag har missat det.
Har du missat det?
Ja, jag har missat det. Det måste jag kolla upp.
Då får du ta YouTube.
Ja. Nej, men spelet är ju, alltså, berättelsen tycker jag, den är bra. Det finns en, det är Miles och hans kompisar då, och sen så när den originala Peter då åker utomlands för semester, så måste han se över och se efter New York. Och det är där du lämnas då, mer eller mindre. Och sen är det en liten berättelse men som visar sig vara bad guy. Jag tänker inte säga vem eller så, för det är lite så här, man kanske blir överraskad. Jag personligen köpte inte den riktigt, bad guyen. Om man nu ska säga bad guy. Personen i fråga blir mer av en antihjälte kanske. Men som spel överlag så är det du får precis vad du är ute efter. Produktionsvärdet är jättehögt, det ser jättebra ut. Och i och med att jag kör på PS5 så går det supersnabbt också.
Mm.
Man kan trycka så här, du vet de här tunnelbanorna liksom. Man ska trycka för att gå ner och sen åker han och sen kommer han fram. Det är liksom, jag trycker på tunnelbaneknappen för att åka till en plats. Så, nu är jag framme. Så det är ju inga längre. Man får, de har till och med lagt till i så här i extravalen att du kan, om du vill, trycka på, på ett ställe bara för att se den där sekvensen när du är på tunnelbanetåget. För att,
ja, nu ser jag när du sitter med telefonen där och en gubbe sitter och läser tidning.
Precis.
Och.
Så de har det om man vill se dem. Det är inte som att det är en riktig laddningssekvens. Det är bara att om du tyckte att det var roligt så kan du se det.
Ja. Ja, men det är ju bra.
Ja. Det är
ju,
men det är som sagt, alltså kampanjen klar på typ 5 timmar, men ändå kostar det 500 plus. Så det är lite, jag tycker om ta ner den någon hundring så är det jättebra. Det är mer som ett DLC, nästan expansion så, men å andra sidan, för dig Peter, så tror jag nog att du kommer tycka att vad det än kostar så kommer du nog tycka om det, tror jag.
Nej. Gratis är bäst, säger jag. Men nej, men nej, jag tycker inte att alltså nypris alltså är på spel är inte 700 spänn är inte en rimlig summa, nej, tycker inte jag, för något spel.
Och nu blir ju 799 den nya standarden på alla PS5 och Xbox Series X-spel, så det blir ju ännu tuffare om du skulle skaffa en sån då kanske.
Ja, alltså det är 100 eller 200 kronor för mycket än vad jag precis tycker är värt. Och som sagt, som Spider-Man här nu, om det är som sagt är så kort och man inte får så mycket mer, då är det ju inte rimlig
precis
prissättning heller. Så jag väntar ju då till en nedsänkning där. Helst till någon sån här rea.
Absolut. Alltså för att klarifiera så kan jag säga att kampanjen är klar på 5 timmar, men det finns ju lite pluppar kvar ändå, så du kan säkert få någon timma till. Det tror jag nog.
Jag tänkte säga det. Är det väldigt mycket pluppar? Är det mer pluppar?
Nej, det är inte mer. De låstes ju upp ungefär som i grundspelet gjorde, så kom det ju efterhand så där lite att nu kommer de här plupparna och nu kommer de här. Men jag, även med när allting var framme så att säga, syntes, så var det ändå, det var ganska få ändå. Så det gick ju ganska bra. För mig personligen så gör det mig ingenting, för jag tycker det är ganska skönt när det är lite kortare spel. Då kan jag liksom, okej, nu kan jag köra det här, kan jag bocka av det? Nice, liksom. Vilket är jobbigt om det liksom Valhalla, där sitter jag upp i 112 timmar, det liksom, och då är det massor med pluppar kvar, jag fattar inte. Det är så utrygat det där spelet, så helt sjukt. Men Spider-Man, ja, det är kort men gott liksom. Som en liten titretare nästan.
PS5 man sitter du med? Den trivs du med, eller?
Ja, jag sitter med den och Xbox Series X. Och de är ju, ja, de är, jag trivs jättebra. Så PS5 man trivs jättebra. Kör Sackboy just nu.
Jag har ju själv ingen PS5, men jag listade ut att en granne hade det. Så jag sa att hej, titta, här är ju fina jag. Bjuder du på kaffe eller? Och hur funkar maskinen? Nej, inte riktigt så, men nästan. Jag försöker vara lite rolig med.
Morgan, har du någon tillgång till en ny generations konsol också, eller?
Nej, det har jag inte. Jag kände att det inte är några spel än så länge som tilltalar mig så.
Rimligt. Fullt rimligt.
Det är sen när Ragnarök kommer då.
Oh, ja.
Kommer det klia fingrarna, tror jag.
Om det spelet kommer nästa år och det håller samma klass som förra, då säger jag redan nu det är årets bästa spel.
Jag kan nog hålla med redan nu.
Det är året.
Nu stoppar ni mig lite där jag tänkte gå till.
Okej, fortsätt du.
Jag skulle bara säga det för att... Ja, jag bjöd in mig så fint. För det var det. Jag ville ju testa just det med Astrobots.
Just
tänkte
det.
Jag komma till.
Precis.
För att där har jag hört nu att... Eller, det är ju en tech-demo för mer kontrollen och allting. För det jag har varit impad med, som jag fastnade på, det sa jag här i den här podden när PlayStation gjorde sin... reveal på konsolen.
Mm.
Det jag är så nyfiken på, det jag tror kommer vara så himla underbart, det är kontrollen.
Mm.
Och nu när jag testade och satt, jag bara, shit, vilken kontroll.
Mm. Ja.
Och Astrobots, ja, det är Astrobots utan VR den här gången.
Än så länge.
Shit, vad barnsligt. Ja, men shit, vad barnsligt och roligt man har det.
Ja, det är så, det här plattformsspelet är så otroligt tight. För många, man, om vi ska vara helt ärliga, det är ju ett enda stort vad ska man säga, PR-maskineri för alla PlayStation-maskiner som har gjorts. Men trots det så är det nog en av de bästa plattformarna jag kört i år faktiskt. För du sa ju det här tech-demo. På många sätt är det ju tech-demo, men det har väldigt tydlig liksom, de är fyra plus en extra kanske områden som är väldigt distinkta och alla använder kontrollen på olika sätt. Mm. Så det här spelet, och det är ju också i och med att det är ett tech-demo, så är det, just, det är gjort för den här handkontrollen i mångt och mycket, för att det, som du säger liksom, att man ska få känslan för vad man kan göra. Och det gör ju Astros Playroom.
Ja, både att det är olika underlag och allting som verkligen märktes och lät i kontrollen. Precis. Också.
Precis.
Själva det här motståndet på knapparna tyckte jag väl kanske inte riktigt att man... Det var inte så ofta man riktigt fick ut det i just i det här spelet. Mm. Men använder de, som sagt, skaparna det i många andra spel? Att de nu när... Alltså möjligheten finns ju i kontrollen att göra.
Precis.
Så kan det ju bli.
Ja, och det där är ju helt upp till utvecklarna liksom. Jag har ju testat ett par spel och vissa använder det ganska mycket. Vissa använder det väldigt lite. Vissa använder det inte alls liksom. Det blir mer så här några grundgrejer liksom, bara som den kör.
Du har ju spelat Sackboy, kom du in på det?
Precis. Sitter med den.
Och är det sånt i det spelet?
Ja, den är mer mot handkontrollen liksom.
Mm.
Och den har ju ljud och grejer liksom som kommer ur, alltså det är ju inte nytt att det kommer ljud ur handkontrollen på Sonys, för det hade de ju PS4 också. Men det är just att den liksom, det blir så koordinerat med vad du ser på skärmen, och sen så känner du av det också nu, om du ramlar ner för stup eller han skriker eller han tittar på någonting liksom, så känner du av det. Går på olika typer av underlag och så. Det är inte lika...
Men det körde ju Astrobots också.
Ja, det är inte lika utbrett som det i Astrobot. Astrobot är betydligt mer fokuserad på handkontrollen skulle jag säga. Men Sackboy är i alla fall en av de spelen som är lite mer fokuserad än vissa andra. Skulle jag, i alla fall.
Mm.
Så, men...
Hur är det spelet då? För det känns ju... Alltså, både Astrobots och Sackboy, det känns... ganska lika spel.
Ja, precis. För Astrobot, båda de här är ju den, ungefär som Super Mario, liksom på det sättet att det finns en overworld och du går från liksom på den här stora kartan och väljer, okej, nu vill jag ta den här platsen. Ungefär som Super Mario World, att du liksom, okej, jag klarar av den här banan, pip, 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 så låser du upp nästa bana och pip, 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 och så delar det sig i två liksom. Och så kan du hitta hemliga världar och så. Så det är ju väldigt likt på vissa sätt. Det är bara att den har sin egen stil vad gäller just själva liksom, och det här handkontrollen faktiskt kommer in, sätt att styra karaktären ibland och även hur liksom känslan i spelet kommer igenom handkontrollen i sig när du går på olika, det finns så här, spelet är som, det är som att de har klippt ihop massa ryamattor och grejer, de har så olika underlag som jag säger, ibland är det jättemjukt och sött och så. Det är så mycket tyg i spelet av någon anledning. Men det är ju Sackboy då. Och tack och lov tycker jag det roliga med spelet är att det skiljer sig så mycket från den här Little Big Adventure som jag personligen aldrig var så mycket för. Där var ju mer side-scrolling då. Mest. Men här är det väldigt tydligt. Det är 3D Mario-stuk fast på ett eget sätt liksom. Så än så länge, jag har inte kört allt för mycket, jag har kört någon timme bara, för jag fick det igår eller förrgår eller då. Nej, det måste vara i fredags först. Och så det lilla jag hunnit kört Jag ska ju inte säga så mycket om storyn. Det finns kanske inte så jättemycket story. Det är ju så här, en stor bad guy, du ska stoppa den liksom. Och du happy go lucky lilla sackboy som kan byta ut styrsel hela tiden. Just nu springer jag runt som röd luva av någon anledning. Så...
Men du bygger ingenting i det här eller?
Nej.
Nej.
Du bygger typ outfits, det där. Du kan hitta klistermärken och lite sånt och så.
Okej, okay, så de fastnade för för kläderna i Sackboys istället för att
de agerar ju, de agerar ju mer som så här collectibles, som att när du vill klara de här banorna, ja men jag vill ha den någonstans här, det finns en hemlighet, det finns en outfit, jag ser ut som en sjöman eller en jätte eller en jak eller någonting. Då får den att köra om, och sen ska man ju såklart lite highscore-känsla med för att få alla pluppar, om man så säger. Men det är mysigt. Och den går ju också, den finns ju även till PS4 Sackboy A Big Adventure, så den är ju inte enbart PS5-spel eller exklusiv, så om man sitter på PS4 så är det säkert minst lika bra där.
Vi pratar lite om priser och sånt där. Skulle det här vara prisvärt?
Ja. Ja, som sagt, jag har ju bara kört några timmar, så jag vet inte om jag kan riktigt uttala mig om PS5-versionen. Den kostar ju typ 700 spänn någonting. Produktionsvärdet är jättebra, det är liksom mysigt och så. Så det är ett bra spel, men jag kan inte svara riktigt på om det är värt det än.
För jag är ju lite på att det är ganska likt Astrobots. Och Astrobots är ju gratis.
Precis, men skillnaden är nog att du får mycket mer speltid, och du får just den här, för det är mycket mer, det är ju fokus på storyn då, och den är ju den här klassiska lilla hjälteberättelsen, så den har ju en mer intrikat, och du får bossar framförallt, tydligare bossar, så det finns ganska distinkta skillnader hittills vad jag märkt. Medans...
Ja, story, bara story är ju...
Ja, och Astros Playroom var gratis och så, men det är ju som sagt väldigt kort. Det kan du sätta dig ner på en eftermiddag, sen är du klar med typ.
Ja, det gjorde jag och grannen.
Men nog är det mysigt när man gör det. Så är det ju.
Till och med sexåringen fick vara med och
lira. Till och med? Okej.
Okay. Ja.
Ja, bra.
Jag vill inte släppa den här underbara kontrollen.
Ja, absolut. Det finns för övrigt, det finns ett create mode, vad jag vet, i Sackboy. Jag har inte testat den bara.
Okej.
Okay. Jag har inte testat den. Nej. Bara för att vara tydlig.
Nej, jag tänkte att de kan inte släppa hela sin lite Big Planet.
Nej, jag vet bara inte riktigt vad det innefattar numera. Det är någon ny, de har gått någon ny riktning tydligen med det där, men jag har inte kommit dit till att börja leka med det. Jag vill köra klart grundspelet, tänkte jag, innan jag ska testa den där.
Ska vi kanske gå över lite på vad vi har tittat, eller har Morgan någonting att säga?
Ja, förlåt, nu håller vi och bubblar hål i huvudet här.
Nej, jag har ingenting. Jag bara lyssnar och njuter.
Okej.
Okay. Ja, men jag har varken sett, tänkte jag, eller knappat på en kontroll av den nya. Så jag lyssnar bara.
Okay.
Se ifall det är värt att köpa.
Ja.
Fredrik, när du ens sitter med bägge de här nya konsolerna. Om vi... Alltid är det ju spelarna som avgör på ett sätt. Men om vi bara tar egentligen lådan och kontroll, vad är det som är skönast? Skit i spelarna. Alla spel finns på
samma. Men när du säger skönast, syftar du på formen eller syftar du på effekterna kontrollen gör?
Vilken handkontroll tycker du är bäst?
Xbox.
Vilken konsollåda tycker du är snyggast?
Ja, snyggast är ju Xboxen. Solklart Xboxen.
Allting.
Ja, jag fall till det här. Men det här är ju ytliga grejer. Ja. Såklart. Men...
Okej. Okay. Och vi tar... spel som finns på bägge konsolerna då. Vilket flyter det bäst på? Har du gjort en sån jämförelse?
Alltså, kul att säga.
Saker hänger på spelen fortfarande. Ja.
Av ren slump så har jag faktiskt gjort det, men jag har bara gjort det med ett spel, och det kanske inte, det är Dirt 5 som jag pratade om förut. För vi fick skivor på det till både Xbox och till PS, till PlayStation. Och det är mest för att jag ville benchmarka lite och så se hur det funkar. I och med att det har stöd för 120 FPS och det har lite annat lull så där. Och de är ju båda lika bra.
Mm.
Enda skillnaden är att Xboxen har något som heter VRR, alltså Variable Rate typ, alltså FreeSync, alltså G-Sync, att den matchar uppdateringsfrekvensen på skärmen. Så där har inte PlayStation, vilket innebär att om du kör ett spel på PlayStation så kan det finnas en stor chans att du får så kallade screen tearings på din TV. Så att det skär lite, det blir så här streck upp och ner i skärmen. Men där blir du av med då på Xboxen om du har en sån skärm som stödjer den VRR-grejen. Så det är ett plus. Men det är ju som sagt, det är en liten grej överlag, så är de i och med att båda sitter på exakt samma hårdvara mer eller mindre. Det är bara disken, alltså SSD:n, som skiljer sig lite. Men även där så är det, jag menar, om du får en halv till två sekunder snabbare på PlayStation 5. När du väl sitter spel ut och spel in, kanske kör, man tänker inte på att det är någon sekund snabbare på en PlayStation då plötsligt. Då är de likadana. Alltså jag skulle säga att, som du säger, det hänger mycket på spelen.
Mm.
Absolut.
Jag känner ju inte heller om det. Alltså jag ser ju inte skillnaderna så. Alltså för de är ju så lika ändå. Alltså det är inte DVD och Blu-ray skillnad.
Nej, precis.
Om du förstår i det sättet. Och sen är det ju, som sagt, det är ju spelarna som avgör så. Absolut. Och nu, prislappen är exakt likadan.
Ja, mer eller mindre.
I stort sett.
Ja, precis. Det, jag skulle säga, om det hänger lite på vem du är som person.
Mm.
För som alla kommer med argumentet, ja men de exklusiva spelen finns på PlayStation. Det stämmer också inte. För folk räknar inte med alla konsolexklusiva spel som släpps på Game Pass. För hela idén med Xbox överlag numera är ju att det ska vara ett ekosystem. Du sitter på PC, du sitter på Xbox eller du sitter på till och med på mobilen. Det spelar ingen roll för dem. Så där har de en fördel, för som en familj, om du ska köpa ett system, då skulle jag definitivt säga Xbox Series X.
Det är här jag sitter lite i kläm. Jag är ju en PlayStation-are, så min första konsol som jag kommer köpa blir en PS5.
Mm.
Det är det jag sitter, så jag ska inte så ha en, så det kommer ju bli den bara för pengamässigt här. Men det kommer ju nog bli så. Senast jag egentligen hade alla konsoler, det var ju på PS3 och Xbox 360-tiden.
Precis.
Det var då jag hade alla de generationerna.
Mm.
Och jag vill ju ha en Xbox nu, och det är enbart för Game Pass.
Ja.
Egentligen.
Ja. Det jag tänkte säga just angående Game Pass, för just det här argumentet som jag var inne där på, som du också gick in på nu med de exklusiva spelen. Om man är ute efter de exklusiva spelen, då måste man säga, är jag ute efter de, alltså AAA-spelen, eller är jag ute efter exklusiva överlag? För när släpper de på Game Pass-spel? De kanske släpper ett par gånger i månaden. Och det är alltså spel som är nya, alltså på release. Och de släpps, vissa av de här släpps bara på Xbox-ekosystem. Mm. Som nu nyligen kom Call of the Sea. Den finns bara på Xbox. Mm. Eller på PC. Så det är ju också, det är ju bara ett exempel. Och det släpps hela tiden. Men de är så, de är ju AA eller ibland indie. Så det är ju inte de som är headliners liksom. Vill du ha de stora feta spelen som släpps ett par om året så, då ska du definitivt kika in PlayStation 5, för man vet vad man får. Men om du är ute efter att få en kontinuerlig ström av spel, du kanske har barn som vill ha barn som vill spela lite för yngre, du kanske vill även få de mer vuxna spelen, då är Game Pass superbra. Så det är svårt, men familjer, Xbox Series X, är du en hängiven, jag menar, som du Peter, eller jag vet inte Morgan, är du PlayStation eller Xbox?
Jag är allt.
Du är allt, desto bättre.
Xbox, PlayStation och PC.
Mm-hmm. Men av de tre, vad föredrar du då?
Det hamnar på vid PC:n oftast.
Mm.
Vad händer med Nintendo nu då? Nej, jag skojar.
Ja, oavsett. Ja, de är bra system båda två. Jag tror, är det AAA-spelaren ute efter så är det definitivt som du säger där Peter. Då är PS5-arna ett enkelt bra liksom, val. Liksom. Mm. Absolut.
Men det kan ju också påverka lite. Som sagt, Microsoft köpte ju upp ett spel.
Ja, de köpte ZeniMax.
Mm.
Jag vet, det är så många som är sura över det. Jag personligen tycker det är skitkul.
Men jag menar, kan det ha något jättestort chans med Game Pass att de där spelarna kommer bara dit?
Jag kan tänka mig att det kommer... Initialt, ja. Alltså, de lägger ju inte hur många miljarder la de på
att liksom... Det är ju det här. Det är ju det att allting är ju planerat oftast.
Ja, ja. Alltså, en affär på den här magnituden tar ju många år. Sen så gäller det... Har de lyckats planera in det för att släppas i samband med lanseringen av sin konsol? Eller precis innan? Så jag tycker att det är en jättebra sak. Mest för att... vad har de gjort på sistone? Vi har PlayStation-spel. I och med att Sony köpte in sig en bit på Epic så släpper de ju spel där nu. De har släppt redan i ett år minst. Predator Hunting Grounds är ett Sony-spel, till exempel. Horizon Zero Dawn och alla de här spelen, Death Stranding och så. Medan Xbox, helt plötsligt kom deras spel ut på Steam här om året. Vi har Halo-serien, vi har allting. Så som spelare sitter vi alla i den bästa positionen just nu. Sitter du på, du kanske inte har råd att köpa det där PlayStation just nu. Men det finns en jättestor chans. En jättestor chans att mycket av deras spel förr eller senare kommer komma ut på Epic. De har en stake där, de har köpt in sig där. Och lika så nu Xbox, men som du var inne på, Bethesda-affären.
Mm.
Doom, när de släpper nästa Doom tidsexklusivt i ett år till exempel på Game Pass, så tror jag då har de på riktigt en riktig utmanare, för de idén med just Game Pass är ju att du ska ha bredd. Många som köper upp bolag, de tänker ja, men jag köper in de stora titlarna, de kända IP:erna, det är de som tjänar pengar, men så tänker inte Microsoft i det här fallet. De tänker bredden. De vill ju ett nytt Prey. De vill ju ett nytt Dishonored. För det är de som breddar Game Pass. Så vi kommer se att de kommer förvalta de spelen, förhoppningsvis, peppar peppar, att släppas på Game Pass nya versioner. Och det innebär bara för oss som sitter där med möjligtvis en PC och en PS5 att vi kan köra alla de här spelen liksom.
Ja, precis.
Så där, jag ser fram emot det här kriget. Jag vill se att de utannonserar Bethesdas kommande spel och gör det tidsexklusivt för att se vad reaktionen hos PlayStation blir. För jag personligen, precis som du Morgan, som sitter på tre plattformar kanske, och vid den tidpunkten kanske du har en PS5 exempelvis, vad vet jag. Då har du redan täckt. Sitter du med Game Pass, jag menar, just nu tar man PC-versionen av Game Pass, är det typ 40 spänn eller 99 spänn i månaden. Och då får du 350 plus spel. Och då är alltså alla Microsofts ägda spel, de släpps alltid samtidigt på även PC.
Ja, precis.
Så men så nu har gått och sagt att de kikar ju på såklart något liknande här nu.
Ja, men man gör inte en sån tjänst över en dag. PlayStation Now...
Nej, det är ju det.
Men... PlayStation Now, ärligt talat, är det lite... Jag vill inte vara elak, men det är skit. Tycker jag. Visst kan du tanka ner, men de kör ju bara in... De väljer ju sina äldre spel och de släpper ju aldrig några release-spel där.
Nej, alltså, nej, ja, men det är det jag menar. Nowen är ju skit och oftast de spelen som finns på PlayStation Now, det har du redan fått på plus.
Precis. Skit är kanske för att backtracka lite, skit är väl att ta i. Det är en bra tjänst för de som inte har pengar såklart kanske. Prenumeration så kommer... Och testa lite gamla spel.
Ja, vad är det? Det är fortfarande 200 kronor och det är gamla spel.
Precis, men om man aldrig har kört dem, tänker jag.
Nej, så är det kanske en bra startpunkt. Det ska ju vara som Game Pass, som sagt. Att det är release nu. Ja. Alltså Cyberpunk, säger vi, 10:e här nu. Ja, fine. Nu finns det att spela med en gång.
Mm.
Ja.
Ska vi lämna spelträskarna här?
Spelträsket, bort.
Ja, försvinn. Det blir mycket spel nu med Fredrik här.
Jag älskar spel, ja. Vad kan jag göra?
Men titta på någonting och tänkte låta Morgan prata lite.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Ja, du pratade ju förra veckan om Alice in Borderland där, Peter.
Ja, visst, är du nöjd eller?
Ja, Den var alla helt okej. Okay. Ah. Den var, helt
den var
okay.
Bra alltså.
Helt... Du har ingen smak.
Men han sa ju okej. Okay.
Vi har kommit fram till att våra smaker inte riktigt är samma.
Nej, jag vet det. Jag vet det. Har du sett hela säsongen?
Jag såg hela säsongen, ja.
Mm.
Jag fastnade igår där och så kollade alla avsnitt typ.
Ja. De två sista avsnitten ska jag faktiskt erkänna själv att jag blev lite besviken. De tappade ju charm och tempo egentligen som de har haft i de 5-6 första avsnitten.
Ja, de var lite bättre, absolut.
Mm. Så där har jag lite. Sen ser jag ju verkligen fram emot säsong 2 nu.
Mm. Ja, det la upp det ganska solklart att det kommer en säsong till.
Mm.
Minst.
Är det någonting du har sett, Fredrik?
Jag har sett för något. Jag har mest suttit på Disney Plus.
Jag tänkte säga, men du hade inte sett Alice?
Nej, jag har inte sett Alice in Borderland.
Nej.
Har jag inte.
Jag tycker du ska göra det. Gillar du filmerna som The Cube och sånt där skit så ska du se det.
Okej.
Okay. Och om du gillar japanskt.
Ja, men det är aldrig fel. Det är aldrig fel.
Tokyo blir
öde.
Mm. Ja, det blir tomt och det är en öppen värld i Tokyo. Du får göra uppdrag för att överleva.
Okej. Okay.
Allt handlar om liv och död.
Ja, okej.
Okay. Så tänk dig Cube fast du måste gå till den till det rummet.
Mm. Eller så.
Ja.
Ja, precis.
Mm.
Ja, för jag fick inte riktigt koll på om det var som... Jag föreställde mig någonstans som Battle Royale möter Cube på något sätt. Som att alla slåss mot alla eller något. Men det kanske är mer som att man går i
alla spel. Ja, lite så blir det ju nästan också.
Ja, okej.
Okay. Nej, men för att det är ju... Allting handlar ju om svårighetsgrader och i vissa grejer måste du ju slå ut någon annan för att själv överleva.
Mm.
Så... Jag kollar på animen också.
Mm-hmm.
Mm.
Det är dock bara 3 stycken avsnitt.
Mm.
Och det är mer eller mindre rakt av de 3 första avsnitten i den här serien.
Okej. Okay.
Det är första avsnitt som skiljer sig lite grann. Annars är det precis samma.
Mm.
Sen var det inga mer avsnitt på det här, så jag vet inte varför. Om inte det gick hem då, typ 2014 när det kom, eller hur det nu var.
Nej, de kom på idén att vi gör en spelfilm av istället.
Ja, 6 år senare.
Ja, ja, men det tar ju tid att göra saker.
Ja, jo. Skriva manus och...
Men var den här på Netflix eller vart var den någonstans?
Ja,
Netflix.
Ja, jättebra.
Jag har fastnat i det träsket på Netflix där. Jag har börjat nu på Sweet Home. En koreansk serie. Men den har jag inte så mycket att säga om än.
Mer koreanskt alltså.
Ja, nu blir det koreanskt igen.
Du gillar koreaner, Peter. Det är bra.
Koreaner, japaner, alla år. Nej, jag vet inte. Det blir dåligt. Jag kommer inte på något bra skämt.
Nej, det brukar vara så.
Japaner. Överallt japaner.
Ja, ungefär så. Du hade fastnat på Disney Plus, sa du, Fredrik?
Ja, alltså, det är så fånigt. Jag vet inte, ibland är man inte så här in the mood för tv-serier och så. Så jag har suttit och bara spanchat först och främst Simpsons, jag vet. Men det är mest så här att, du vet när det är så här 20 minuter, så man kan bara slå på en. Och jag tar det bara när jag lägger mig till sängs, jag kollar på mobilen liksom. Mm. Det är som en liten godnattstund så där för mig. Så det är väl inte, jag tror jag har plöjt 10 säsonger. Senaste, jag vet inte när jag kom över. Jag delar ju, eller rätt sagt, den kära Danny hos Nördliv, han har ju Disney Plus. Och då sa han till mig, jag skaffar Disney Plus här, ta ett inlag. Jag bara, yay! Då kan jag titta på Mandalorian också.
Det är nästan lite så som jag och Sebbe gjorde här. Jag skaffade Disney Plus och Sebbe hade ju Amazon Prime. Så jag bara, ge mig koden till det så får du koden till Disney.
Härligt. Ja, men det är bra, det hjälper med varandra. Det är så det ska vara.
Ja, det blir samma summa i slutändan. Så.
Precis.
Mm.
Ja, eller ja. Det är Simpsons och så Mandalorian. Det är de jag kommer på rak arm då.
Det har ju varit en säsongsavslutning nu på säsong 2 på Mandalorian.
Har du sett den?
Jag har sett den. Har du?
Jag har sett den.
Mm.
Jag har sett den.
Vad tycker du om hela säsongen överhuvudtaget?
Ja, jag tycker mycket om den här andra säsongen. Den har gått upp sig. Gått upp sig. Den har blivit bättre. Första säsongen tyckte jag var okej. Okay. Den gick upp och ner lite. Men alltså det är just att för mig personligen, jag är ju väldigt svag för alltså för westerns överlag, så här, typ Sergio Leone och såna här. Så att nu när de har gjort Mandalorian, så mer eller mindre, alltså de kan sätta den här stämpeln liksom Star Wars på den, men i grund och botten det här är liksom, det är en western, rymdwestern.
Ja, men Star Wars har ju alltid varit en western i rymden, men nu har de verkligen visat alltså, att det här är en western.
Ja, alltså ursprungligen så var det ju, alltså det är ju en fantasy egentligen. Jaja. Men nu är det ju så tydligt med första säsongen att de tar sin tid med karaktärerna, det är slow burn, de vill liksom, de har separata avsnitt så du kan om du vill bara se vissa specifika avsnitt om du vill, men det har en röd tråd liksom. Första säsongen är kanske inte perfekt, men å andra sidan finns det inte någon första säsong av någon tv-serie genom tiderna som varit, i alla fall enligt min åsikt, perfekt från start. Men den här andra
säsongen,
det
var ju väldigt många enskilda avsnitt egentligen. Mm. Fast de följde ju den här röda tråden. De kom ju alltid framåt.
Precis.
Men det var ju väldigt separata. I säsong 2 är nu, då har de ju fortsatt väldigt mycket.
Mm.
Bara framåt.
Precis. Ja, den plockar upp tempot och den introducerar sakta men säkert nya och gamla karaktärer. Men de gör det på ett sätt, tycker jag, som gör det lätt att följa. Även om man inte, för jag kollar ju med ungarna, de har inte tittat Star Wars än.
Nej.
Och jag vill ha det lite som en slags, jag känner jag vill ha det lite som en så här, se, funkar det här för dem liksom? Är det så att jag som gamla Star Wars-nörd, det bara kommer funka för mig liksom? Som man lätt, jag menar, är man inne i någonting som fanboy så här liksom, då kan det lätt bli så. Men de diggar jättemycket.
Mm. Men har du suttit och förklarat då vissa karaktärer? För att som sagt i säsong 2 här nu, det har ju kommit alltså karaktärer som vi har vuxit upp med.
Ja.
Som nya tittare då absolut inte har koll på om man inte har sett.
Som jag växt upp med. Tänker du på i sista avsnittet bara eller tänker du överlag?
Jag tänker på mannen i plåtrustning. Och
ja, men han... precis, nej, jag har inte berättat något. Det gjorde jag med flit. Att jag ville inte berätta för dem. För jag ville se hur det funkar. Och det var exakt därför. För när de... Det är ju ingen nyhet att att Boba Fett kommer förekomma i serien. Vilket han då gör. Han hintas om i första avsnitt. Och sen får man se om han kommer tillbaka. Det gör han, spoiler.
Jag försöker ju bara lite ställa det här, lite spoilera lite. För det kom ju också ut en bild, som sagt, i alla fall nu på sista avsnittet. En person som hyschar med fingret. Och bara det, och ingenting mer. Och det säger bara, säg inte för mycket. Låt folk se det här själva.
Ja, absolut.
Och Bobba är nog en liten sån karaktär också, tyckte jag. Precis. Men nu har vi sagt det.
Ja. Jag tänkte just säga det, för du frågar ju där om det liksom funkar att visa för någon som inte har tittat på. Jag tycker definitivt det är, för de bygger ju upp karaktärerna sakta men säkert och etablerar dem i enskilda avsnitt längre fram. Så de tar alltid Mando eller Din eller vad han heter i fokus. Och sen sakta men säkert bygger de karaktärerna runt om, ger dem lite kött på benen och så kommer de tillbaka lite senare. Så att de får sin egen berättelse här och det räcker. Om du tittar på den så blir det inga frågor. Okej, det här har tydligen tappat en rustning och han vill ha tillbaka den. Du fattar ju det. Du behöver inte liksom ha sett Star Wars-filmerna för att fatta det. För liksom storymässigt är ju alla de här, de är väldigt enkla egentligen. Det är en enkel berättelse. Det är ju lite så här den ensamma samurai nästan som tar sig in till olika platser. Och hela grundkoncepten är ju enkel. Det är, du har Mando eller Mandalorian eller Din eller vad han heter. Och hans enda uppdrag är att lämna ett barn hos någon som kan ta hand om barnet. Det är hans mål. Det hela säsongen är det enda målet. Mm. Och det tror jag alla kan fatta.
Ja, och sen är ju också det att får du inte svar på någonting i just den här episoden, då får du svar på det om 3 episoder. Ja, hon exakt. Lämnar ju inte så himla mycket.
Ja, jag tror det att just för det, jag har funderat på för vi pratade också, vi funderade på en spoilercast för Mandalorian. Och jag satt själv och funderade på, ja men hur är det om man inte säger att man inte tittar på Star Wars eller tittar på Mandalorian och så liksom och inte har någon koll på det. Jag tror definitivt nästan en bättre ingång faktiskt att gå in på den här. För du etablerar världen sakta men säkert och liksom lår och allt sånt. Men det är inte som att de skjuter i ansiktet på det liksom. Utan det...
Jag går nog lite att det måste nog ändå så vara lite nog person till person. Vi har ju som sagt ett bevis i den här podden. Våran Sebbe.
Mm-hmm.
Nej, bara det stod Star Wars på det så tappade han intresset med en gång.
Ja, men så kan det vara. Jag menar, det finns
och
ju...
han tyckte också att det var jättedåligt. Vi hade den här diskussionen redan i förra avsnittet.
Ja, men det är liksom det är inte lite... allas koppas te, så är det ju. Och är det så man inte tycker om något, liksom man vet med sig att man inte tycker om något, ja då är det ju så. Jag menar, jag har sett mig inte kolla på en Dolph Lundgren-film om inte någon säger, kan du titta på den? Då tar jag och ger en chans. Men det är liksom, det där var bara ett exempel, James Bond eller vad som helst liksom.
Det är kul att du tog Dolph Lundgren som ett exempel då, för att alltså? Sebbe hade ju suttit om han hade varit med. Han hade ju bara, vad säger du?
Ja, men det är just det. Man går in för att se en viss typ av film. Om jag går in för att se en B-film, en B-actionrulle, då har jag inga problem med att se den. Men då gäller det att jag är öppen för att se en B-actionrulle. Om jag går för att se en Star Wars-film, men inte är öppen för att se en Star Wars-film, det är klart jag inte vill se en Star Wars-film. Så det säger sig själv lite. Om man, antingen är man öppen för att se något, eller så man inte det. Och jag tycker det är helt okej. Alla vill inte se allt.
Jag har ju också träffat, som sagt, folk som... absolut inte gillar Star Wars, men de har sett Mandalorian och tycker om det.
Ja, så men det är just det som jag tänker poängen med det, därför jag testar på ungarna lite för att se då. För de gillar den skarpt, de tycker den är lite seg, men det är mest för att den ena är 11 och den andra är 17. Så den äldre, hon gillar ju när det är lite mer, hon kan ta när det är lite långsammare, de, den yngre, hon vill ha det lite mer, jag vill ha mer action så typ. Men hon tycker om karaktären, hon tycker om världen, hon tycker det är roligt, hon tycker det är ledsamt, hon tycker det är sorgligt och hon tycker Baby Yoda eller Grogu eller vad han heter är jättesöt. Och jag menar, det är som all form av underhållning.
Vem tycker inte
liksom.
Att Grogu är söt? Ja. Gör man inte det, då har du inget hjärta. Alltså.
Men det är ju som all form av underhållning. Så länge du blir underhållen liksom, så har det du tittar på gjort sin roll. Allt behöver inte vara Citizen Kane eller Schindler's List liksom, så länge du känner underhållen. Och där gör just Mandalorian jättebra. Sen, du var inne på sista avsnittet. För mig personligen kan jag säga att den här andra säsongens avslut var jättedrabbande. Jag vet inte hur du kände när du såg det som hände. Det här vill jag ju inte spoila för de som faktiskt mot förmodan lyssnar och vill se det här, om de inte redan sett
det.
Det
är det jag tänker på. Nu har det gått en vecka dock. Men,
Är det en vecka redan? Var det inte häromdagen det kom? Jag tror, okej, då är det jag som...
Ja, jag tänkte nu när lyssnarna hör oss, precis. Så har det gått en vecka.
Förlåt, precis.
Nej, men det är fortfarande lite tidigt och som sagt, en person, han har själv gått ut med ett finger för munnen, så... Jag lyssnar lite på det där.
Jag kan ju bara prata runt det. För jag tänker för mig, så var när jag såg det här så var det på något sätt som alla de här Disney-trilogin som kom. Alltså Last Jedi och det är liksom vad fan heter den? Rise of Skywalker och det. De filmerna är ju så mirakulöst usla i manus på det sättet att de det är ju efterkonstruktion på efterkonstruktion och Disney har inte försökt där. Till skillnad från Mandalorian där de hela tiden uppenbarligen har satt upp hela säsongen i förväg. Man märker det i dialog, man märker det i manus och ja, det är en underhållningsserie, men man kan göra en underhållningsserie också bra. Så när de då tar in en karaktär i slutet som bara av ren slumpa flyger in på slutet och överraskar våra hjältar, så satt jag själv med en klump i halsen. Mest för att nu på riktigt så ger de någonting till mig som jag har varit ute efter i den nya trilogin, men som aldrig kom. Och samtidigt, för de, jag tittar med ungarna, de satt, men vad är det här för något? Vem är det här? Oh, det är så coolt, det här är det bästa jag har sett i hela serien. Och de vet ju inte vem man är. Eller hen. liksom. Så det funkar på båda. Det liksom. Många kommer säga att det här är fanservice. Men man kan inte få fanservice om man inte förvärvar. Om man inte, du kan, fanservice är inte dåligt alla gånger. Om du gör fanservice och den känns förvärvad, att den känns bra, då är det bara, då kommer du bara utöka. Det är ungefär som Endgame. Om du gör det bra, då kan du se förbi brister. Det tekniska till exempel i det som ses i slutet utan att säga för någonting. Du förstår vad jag menar. Mm. Det finns, man kan säga vad man vill om det. Men bara att det man ser ske gör att många kommer vara jätteglada. Även om de inte känner till vem karaktären eller karaktärerna är. Eller de som känner till. För de som kanske kommer få den reaktionen som jag fick och bli berörd bara för att se att äntligen så får jag någonting som jag var ute efter. Och sen att det görs bra, det är ju det som är viktigt, att det gjordes bra. Hade det gjorts dåligt, då skulle jag ju suttit här och varit sur istället.
Mm. Jag vill bara veta, jag sitter ju nu egentligen så himla nyfiken vad det här kommer ta vägen. Mm. För att jag är ändå så lite att, ja, hur kommer det få ihop med, det kan inte ha någon fortsättning med det här andra som har kommit, alltså 7:an, 8:an, 9:an, riktigt på det. Det här måste ju ta sig vidare till alla andra serier som nu har kommit ut. Mm. Om de gör så, för än så länge, alltså Mandalorian har inte låst sig, och Mandalorian är nog en sån serie, man ska inte köra för länge på det här.
Den kommer ju
nu kommer det en säsong till. Det gör
det. Kommer en säsong till, men den kommer ju ha ett break, för det kommer komma en annan serie först.
Mm.
Vilket men de visar lite i slutet.
Man kan inte köra hur länge som helst på,
nej,
på den här serien heller. Och det är ju bra, så att det känns som att de kommer fortsätta med alla andra serier och binda ihop allting.
Jo, så är det ju. Och de har ju redan, de har ju hintat exakt vart det kommer ta vägen. På, det är två serier. Det ena är ju, alltså det här borde man ju för tusan göra någon spoilercast på, som sagt. Men
jag kan vara med på ett hörn.
Ja, oavsett. Vi har en karaktär som kommer i mitten av andra säsongen som man får lära känna. Personen i fråga är med i ett avsnitt. Och där hintas det om en karaktär som den här personen försöker hitta. Där kommer få en egen serie.
Mm.
Och sen så har vi det, hur det nu slutar med de karaktärer du är med. De kommer försöka hitta och frigöra en viss plats.
Mm.
Men det finns motsättningar där på grund av vad som hände nu i slutet av det här avsnittet. Och det kommer förmodligen bli en egen serie, skulle jag tippa på. Eller så fortsätter det. Jag tror det är nästa säsong av Mandalorian, om jag ska vara helt ärlig. Men vad kul det måste vara att lyssna på det här, Morgan, när du liksom inte, vad fan, jag vet inte vad de pratar om just nu. Det är liksom, vi är så luddiga så vi pratar runt om. Men vi, som sagt, man vill ju undvika att spoila, så är det ju. För de som faktiskt inte har sett. Men
jag är ju tvungen också att ta lite kanske och få prata lite med någon som jag vet har sett och tycker om och allting. Fast inte på att säga så himla mycket ändå. Så jag, som sagt, jag sitter i en podd med, ja, ni som lyssnar på förra avsnittet, ni vet exakt vad det är jag syftar på. Så, men jag tänkte, ska vi gå vidare lite på det för nu?
Ja, annars kommer Morgan somna här, känner jag.
Ja, men Morgan får inte prata så himla mycket nu heller. För tro det eller ej, kära lyssnare, Morgan har inte skött sin läxa.
Nej.
Du har inte sett filmen vi skulle se, som jag sa. Bara för det inte var någon julfilm. Men jag kan säga att det är lite jul. För de kommer hem till jul.
För jag har sett filmen Green Book. Med jul.
Nej, precis. De kommer hem till jul.
Ja, den har ju jul också, bilen. Ja,
ja, den kommer hem, de kommer hem i jul. Julafton är han ju hemma. Så de, filmen avslutas med god jul. Så det var en julfilm.
Ja, ja. Vad tyckte du om den då?
Green Book, som sagt, den fick ju en Oscar för bästa film, som sagt. Och jag har inte sett den före nu, och jag är jätteglad att jag har sett den här filmen. Mm. Väldigt seg, och på ett sätt, det händer inte så mycket. Det är väl samma sak som händer. Alltså, en svart kille då, som är pianist, han får spela, men som sagt, som person i amerikanska södern på 60-talet, ja, han är ju inte välkommen.
Mm.
Och allting har ju det här lilla budskapet att se att människor är människor. Det spelar ingen roll vilken hudfärg, kön och allt det här.
Precis.
Och det blir ju en väldigt bra vänskap av de här två karaktärerna vi följer.
Mm.
Och Viggo Mortensen, vad han har ändrat sig från, som sagt, från Sagan om ringen.
Ja, det är ju 20 år sedan nu.
Ja, han har blivit gammal. Han har blivit fet. och jag tycker han är väldigt duktig på att köra dialekt. Mm. Han är italienare i den här filmen.
Mm.
Mm.
Nej, den, en seg film. Så jag tror ju faktiskt att det här är en film som Morgan och Sebbe i alla fall inte skulle tycka om.
Tror du?
Och det här är ju en Peter-film.
Ja, men det är tack. Du tycker om sega filmer?
Jag gör ju det, men det är när jag tycker att det är ju när det finns en så bra slutkläm. Alltså det finns ett budskap i det som är även ganska tydligt.
Mm.
Dock tycker jag faktiskt att han var lite lång. Var han 2:10 ja. Och mm. den kunde varit 1:40 då kanske.
Mm.
Vad tycker du om filmen, Fredrik?
Jag tycker jättemycket om den här. Det här med att du tycker att den känns seg, kanske inte. Det tyckte inte jag när jag såg den då. Nu var det för visst ett tag sedan. Mm. Men alltså hela idén det här med att du har den italienska, han är ju fördomsfull utav helskotta, Viggo Mortensens karaktär, och han då, han måste ju överleva dagen så att säga, han måste ju ta jobb, och i det här fallet så ska han ju köra den här afroamerikanska herren, pianisten då, genom södern.
Och vi ska också säga att det här är ju en verksbaserad historia.
Ja, precis. Också. Det är en biopic kan man säga.
Ja.
Och för mig, det handlar ju mycket om att de lär känna varandra, att de överkommer, för han har ju ingen val än annat än att överkomma sina fördomar, Viggo Mortensens karaktär. Och det är därför den tar sin tid, för hela tiden ställs de i situationer där liksom pianisten bara, ja men du ska spela här men du får inte visa det. Men hur, va? Hur ska jag? Du får gå in genom köket. Men så till slut så, för att han, föraren är ju pragmatiker, han vill ju bara, han vill få det klart. Han må vara rasistisk, men han är också pragmatiker. Han tänker, men jag har ett jobb att göra, jag vill inte ha det här. Så när han då säger, men ni måste låta honom spela nu, kom igen. Då blir han kallad för att vara liksom, ja, vad heter det? Jag vill inte säga ordet, men det är liksom, ni förstår, någon som gillar mörkhyade på 60-talet så.
Mm.
Och det där sker ju gång på gång och det bryter ner hans, hur ska han fundera liksom, är det här en persons liv? Och till slut så sakta men säkert så lär de känna varandra, även om det är liksom för lite så här som att de inte vill lära känna varandra, för pianisten är ju lite så här, han är lite snobbig, han har lagt på en image som att han är lite fonoben, lite så här över, i alla fall vill han verka där, för han lever ju i en värld där han gör ett yrke som väldigt få kan göra, och han måste göra det så bra, han får inte göra fel, han kan inte göra fel, han måste vara bra, han måste gå på känsla och allting. Och sen har vi Viggo Mortensens karaktär som bara försöker överleva dagen, och han måste göra det här jobbet liksom. Så jag personligen tycker det är en fenomenal film. Jag skulle säga att problemet med filmen för mig var mer att det är ju inte som att du inte vet vad som kommer hända. Den är ju ganska tillrättalagd och den är ju liksom, den är väldigt tydligt så här Oscarsmaterial, som att du börjar titta på, ja, du vet hur det kommer gå mer eller mindre.
Mm.
Så det är väl svagheten för mig, men jag tycker å andra sidan att det här är en av det årets bästa, det är ju en feel good film. Det handlar om att du ska ta folk för...
Ganska mörk feelgood-film faktiskt.
Ja, det må vara mörkt
ibland. Alltså, denna gången jag egentligen nästan skrattade, det var väl någon kommentar som egentligen, den gången jag skrattade, det var precis i slutet. Det var det sista som hände precis i slutet. Då skrattade jag och satt ett flin. Så jag avslutade ju filmen när eftertexterna kom.
Så här är ju frågan vad definitionen av...
Och log.
Precis, för feelgood-film för mig är just... Jag mår bra av att se någon göra rätt. Jag mår bra av att se någon stå upp för någon till slut. Och förstå saker. Då blir jag, då mår jag bra. Och därför är det en feelgood-film. Så den är
så ju som... Liksom. Ja, men de tar ju upp som sagt i det här, det blir så väldigt många grejer, alltså dra alla över en och samma kant. Det är så sagt, är du kille så är du så här, är du mörkhyad så är du så här, är du vit så är du så här.
Precis.
Det... Och allt det här blandat så visar att alla har ju någon liten del av alla de här grejerna i ett.
Ja visst,
stereotyp. Och saker kan, det gäller att släppa på det också.
Ja, för egentligen, jag menar, afroamerikanska killen, han, eller pianisten säger vi istället, han ser ju egentligen också på Viggo Mortensens karaktär, men han är en sån tydlig italienare. Det är som att han nästan blir en nidbild av en italienare, så det blir ju lätt att narra lite på det också egentligen. Så de har ju båda fördomar egentligen.
Ja, och, det är ju det att alla har ju fördomar.
Ja, precis. Så, nej men som du sa där, att kanske det var Morgan Sepp som kanske du trodde inte skulle gilla den. Jag tror nästan tvärtom. Nu känner ju inte jag er så fullt mycket, men för mig personligen ser jag den här filmen som en jättebra film för vem som helst att se. Att sätta sig med. Och visst, är det så att tempot i sig är ett issue, man kanske vill ha snabbare tempo, fine, då kanske inte är för er. Och ja, den är uppenbar vart den kommer ta vägen i berättelsen. Ni kan gissa efter 5 minuter, okej, det kommer nog gå så. Men som en feelgood-film eller som en biopic, så tycker jag det är en bra stund. Jag skulle rekommendera alla att se den här. Det är en värmande film. Även om det kan vara jobbigt ibland, så är det värmande.
Jag säger det också. Och som sagt, gillar ni till exempel, nu är den här alltså det går inte att jämföra, men om vi ska se vänskap, gillar ni en oväntad vänskap till exempel, den här franska, då gillar man egentligen den här. Alltså det går inte att säga, det är helt olika filmer. Men det är just det. Det är fortfarande en oväntad vänskap i den här filmen också.
Precis.
Och det här är också en sann berättelse. Så gillar man alltså berättelser från verkligheten som är lyckliga och glada och starka berättelser från verkligheten, ska man säga så. Då är det här en bra film. Och som sagt, Oscarsmaterial, det är det.
Precis. Det roliga med filmen tyckte jag när jag tittade på den, för jag visste ju vem som regisserade den. Pete Ferrelli, ni kanske känner till honom. Han har gjort Dum och Dummare, han har gjort Den där Mary och så. Så jag var ju så här lite, men kan han verkligen göra ett drama? Och ja, den är lite tropig, den är lite så här, man vet var den ska ta vägen. Men nog tusan är den bra och den är super väl agerad. Viggo Mortensen och Mirza Halli Ali, förlåt om jag slaktade namnet, men de är ju fenomenala tycker jag. De gör rollerna jättebra. Så...
Nej, men ska man ta den där med Dum och Dummare som du tog som exempel där, det finns ju inte ett spår av dem ändå. Nej. Så han är ju en duktig person att kunna göra olika filmer också.
Precis. Ja, nej, men det var en överraskning för mig då när jag tittade och märkte att, ja men vänta, det är Ferrelli som gjorde den här. Ja, kul. Så vann han Oscar för den. Dum och Dummare, liksom regissören får en Oscar för bästa film. Liksom.
Men sen är det också kul att det här är också bästa film, fick den här. Och det är med Marshall Ali. Bara några år innan, då vann han också en Oscar för bästa film i Moonlight.
Just det. Fortfarande inte så sett den tyvärr.
Så Marshall Ali, han väljer rätt filmer alltså.
Ja, han var ju med i Alita Battle Angel också.
Ja, fast han var ju gråskar.
Jag tyckte jättemycket om den. Visst, det är som underhållning liksom. Det är ju inte, vi snackar ju inte high art, men underhållningsmässigt tyckte jag om den. Mycket bättre än den anime-serien. Där hör ni. Mycket bättre än animen. Mycket bättre.
Oj, oj. Shots fired.
Ni kan mejla till soffhjältarna. Hör av er till dem. Jag vill inte höra något.
Ja, Elias kommer väl
ja, men man säger bara sanningen här. Vet du. Alita Battle Angel spelfilmen. Mycket bättre än tv-serien. Och mangan. Bättre än mangan också.
Oh, oj, oj, oj.
Eller han kanske nog håller med dig. Jag kommer inte ihåg hur det var med det där. Han tyckte om filmen även.
Mm. Ja, men det är klart han gjorde det. Den var ju bättre. Jag häller på här. Jag vill ju höra reaktionerna lite. Jag spär på lite extra bara för skojs skull. Men Mirza Ali Ali, eller vad han heter, hur man nu säger hans namn. Han blir ju ändå nya Blade. Så han har ju, även om han gör de här tunga rollerna, så får vi se hur tungt det blir när han gör Blade sen.
Mm. Ja, han kanske inte kommer se lika skitnad ut som Wesley Snipes gjorde, men...
Ja, det får jag hoppas.
Men Wesley Snipes, han har blivit Blade alltså, så man vet inte riktigt.
Ja, han var ju innan hela Marvel-vågen egentligen, han startade ju den, så... Om man ska se det så.
Ja, om man ska se det så, ja. Ja, det var ju på.
Alltså det fanns ju innan.
Ja, innan så.
Men den, åh gud vad rötten den filmen är. Gud. Det är som de har tagit två bajsmackor och så, ja men släng emellan lite bajs mellan bajsmackorna här, så gör de en ultra bajsmacka och det var Punisher med den. Fast å andra sidan, den här Punisher med John Travolta, usch, fy fan, ja. Vilken... Förlåt, nu blir det så här tråkigt. Man ska... Nej, nu tar vi nog pepp här. Så, ni får över till er.
Nej, vi sa att det kommer, vi ska faktiskt tänkte avrunda. Nu har det blivit sånt här långt, eller vad säger Morgan om det? Ska vi avrunda?
Ja, det är väl dags för det, va?
Ja, för det har ju kommit, det har blivit ett ytterligare ett sånt här långt avsnitt. Men då bjuder vi på en liten julklapp till er lyssnare. Att ni får vila era öron lite. För vi tar ett litet juluppehåll och kommer tillbaka i januari igen.
Mm. När är ni tillbaka, vet du det eller?
I januari, och där är några datum på det, eller några dagar i januari, okay. Så någon av de dagarna är vi tillbaka.
Man får hålla koll på vår Instagram.
Kanske exakt en månad, som sagt, när ni hör det här. Just det, god jul. Förhoppningsvis är det torsdag idag och julafton, god jul.
Just det,
så jul. Kanske 24 i januari. Nej, jag ska inte säga för mycket. Någonstans i slutet. Har ni uppehåll förresten, Fredrik?
Nej. Eller, vi har ju uppehåll för vi har spelat in i förväg.
Han ni fuskar.
Ja, i alla fall på två avsnitt. Julavsnittet och nyårsavsnittet. Och sen då, får jag plugga en grej eller?
Du får plugga. Ja,
för den 3 januari, då släpper vi vårt Goti-avsnitt. Och det kommer att vara det fetaste avsnitt vi har gjort på år och dag.
Vi
kommer
Game of the year, ja, ska vi tillägga.
Game för of the year, precis.
Vad det betyder.
Exakt, jättebra. Mm. Och då kommer vi ha 50 spel som vi ska dra ner.
Har det kommit så mycket spel?
Oh ja, vi hade fler. Det är 50 spel. Vi har 10 nördlivare som har nominerat spel tillsammans. Eller alla har nominerat spel. Men det är 10 stycken nördlivare i avsnittet. Och sen ska vi ta de här 50 spelen, få ner det till en topp 25, för att sen få ner det till topp 10, och sen ska vi hitta årets spel på det. Och det avsnittet kommer komma ut 3 januari. Jag har en känsla att det kommer vara hetskt.
Långt.
Det kommer vara långt, det kommer vara hetskt, det kommer vara, vi kör ju lite så här. Du vet, vi har en kille, han heter Max. Han bara, men jag kan nog tänka mig att dina argument stämmer här, men bara om det här spelet jag tycker om kanske. Och sen så blir det lite så här fram och tillbaka. Och sen då på slutet, då handlar det om argumentation. Det är argumentationen som vinner, vilka spel som kommer på vilken plats. Och jag tror det kommer bli jätteroligt. Jag hoppas det i alla fall.
Då kommer jag fråga lite, Fredrik. Kommer om man har lyssnat på en annan podd som har lite svamp i sig, kommer det bli lite som det där? De är ganska kända på sina godis.
Okej, tänker du på upplägget då, eller?
Mm, upplägg och kanske argument.
Kanske, ja, jag vet. Jag är så dålig, jag har inte lyssnat på dem på länge. Men... det är det säkert. Jag menar, idén om att vi ska få ner de här 50 spelen och vi är 10 pers i avsnittet, vi kommer ju försöka få första omgången. Vi kör ju alltid, vi kommer köra i 3 peppar, det kan komma att förändras. Vi kommer köra i typ 3 omgångar, där första är liksom okej, vi ska bara ta bort spel nu ta bort spel. Alla ska komma med x antal spel som vi vill ta bort. Och är det någon som motargumenterar, då får det vara kvar till nästa omgång. Och sen så fortsätter vi filtrera tills vi kommer till en topp 25. Och då handlar det om argumentation. Vilka spel ska vara kvar? Och sen kanske vi kommer få med lite jokrar också i form av ljudklipp. Det återstår att se. Som kan förändra lite. Så det ska bli intressant. Men 3 januari, nördliv. Det är bara att kika om ni är nyfikna på vad vi får för någon topplista.
Mm. Nej, men som sagt, de brukar vara ganska bra de där.
Mm. Det blir kul att se Game of the Year. Jag har inte velat säga så mycket om spel. Nu har vi ju pratat om några av de spelen som är nominerade idag faktiskt. Men vem vet vad det slutar på liksom. Det är det som jag tycker är spännande.
Mm.
Vill du göra en gissning, Peter, eller? Vad det slutar på?
Mm, gissar du?
Va? Nu hängde jag inte med här.
Jag frågar ifall du vill göra en gissning på vad som blir Game of the Year på nödliv.
Jaha, var det så du menar?
Du kan, om du vill få det lite enklare, kan du säga 2-3 spel som kommer finnas med i topp 10.
Ja, alltså jag vet ju att Danny kommer ju verkligen att köra för Assassin's Creed Valhalla. Det tar jag bara för att han gillar den. Mm. Eller alltså Assassin's Creed överhuvudtaget. Och men sen är ju Last of Us 2.
Okej.
Okay. Även något som kommer hamna där på.
Okej. Okay.
Mm. Mm. Ja, det är svårt att komma ihåg vad som släpptes tidigt i år.
Ja. Det är lite
ja, om vi säger så här, allt som har släppts på GOTY-listan som vi har några exempel, har vi Ori and the Will of the Wisps kom i våras, Doom Eternal kom i våras, Desperados 3, Ghost of Tsushima kom i, och Final Fantasy 7 remaken.
Kom Persona 5 i år?
Persona 5 Royal kom i år, ja.
Ah.
Men den kan jag spoila, den får inte vara med. För nej. Det är 5 fast med lite extra bara. Så.
Precis.
Annars, för jag hade en kille som sa, kan inte få ta med den. Ja, men det, vi har ju tagit med bort andras för mindre liksom. Men ja, i år har vi ju för första gången med remakes i alla fall. Så annars brukar vi ta bort sånt.
Mm.
Vi hade en liten omröstning internt och så får de vara med. Och det är väl rätt tycker jag. Så, sen får vi se hur långt de når. Det vet man ju inte förstås. Men,
nej. Nej, det är lite svårt. Det är som sagt det är mycket och som sagt det är argument och när man gör sådana avsnitt och kommer i stundens hetta så kommer ju folk verkligen få minnet uppfriskat också.
Mm, precis.
Kan man ju ändra sig där också.
Absolut, absolut. Mm.
Så ja, det är lite dom.
Ja. Men kör på ditt avslut nu, vet jag.
Ja, just det. Nu har vi ju dratt ut på det. Så då kan jag ju börja med avslutet då.
Ja.
Alltså, jag tycker att Morgan har varit så himla tyst. Du har verkligen ingenting att säga i slutet.
Vi finns på Instagram. Soffhjältarna heter vi där. Ni kan även surfa in på vår hemsida. Soffhjältarna.se. Eller ska ni mejla till soffhjältarna@gmail.com.
Glöm inte att mejla dit när ni har de här lita grejerna ni vill få ur er. Precis.
Mm, precis. Discord finns ju på. Det är inte så aktivt, men vi finns.
Ja. Där ska jag kanske hoppa in då. Det är bra.
Ja, det kan du göra.
Får skicka en länk.
Allting hänger ju på vad som på alla människor som är delaktiga där.
Länken finns på hemsidan.
Toppen.
Ja. Ja, nej. Sista orden får ju faktiskt bli god jul och gott nytt år. Både till er Morgan och Fredrik.
Tackar.
Tack detsamma.
Detsamma.
Och till er lyssnare. Absolut. Absolut till er. Mm. Så hoppas jag verkligen att vi hörs igen nästa år.
Mm.
Det hoppas vi.
Det var mina ord. Nu får ni komma på egna ord.
Då tackar jag för mig. Ja, god jul och ha ett riktigt gott nytt år.
God jul.
Hej då.
Hej.
Stilla natt.
Heliga natt, allt är frid, stjärnan blid, lyser på barnet i stallets vrå.
Nu är det slut.
Nu.